ska gå till predikaren. Om ni har biblar med er så slå upp predikaren. Den kommer efter ordspråksboken i Gamla testamentet. Predikaren 3 och ska predika utifrån verserna 9-15 i predikaren 3. Jag börjar med att läsa upp texten. Predikaren 3 och 9-15. Vad vinner då den som arbetar med allt sitt slit? Jag såg den möda som Gud gett människors barn att sträva med. Allt har han gjort skönt i sin tid. Även evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från början till slut. Jag insåg att det inte finns något bättre för dem än att vara glada och göra det goda så länge de lever. Och när en människa äter och dricker och ser det goda i sin möda, då är det en Guds gåva. Jag insåg att allt som Gud gör består för evigt. Till det kan inget läggas och från det kan inget dras. Så har Gud gjort för att man ska frukta honom. Det som är har redan varit. Det som kommer att hända har också hänt förut. Gud kallar fram det förflutna. Det här stycket börjar med frågan, vad vinner den som arbetar med sitt slit? Eller vad har man kvar efter all möda, bekymmer och slit man har slitit med? Det här är så som hela boken Predikaren tar upp och handlar om. Det här är temat som går genom hela boken. Och vi ser att just kapitel 1, predikaren vers 1 och 3 börjar först med att säga allt är förgängligt, allt är lönlöst. Och vers 3, vad vinner människan med all sin möda där hon strävar under solen? Det är alltså samma fråga som kungen, som predikaren ställer sig i början av boken, som han fortsätter att ställa sig. Och det svar som han ger är ingenting. Vad vinner människan med all sin möda där hon strävar och sliter och arbetar under solen? Svaret är ingenting. Så det är det här som den här boken Predikaren tar upp gång på gång. Och det känns som att det här är en person som har djup ångest, existentiell kris när han skriver den här boken. Ni som har hängt med ända från början, från för ett år sedan då jag började kapitel 1, vet också att vi såg på vem som har skrivit boken, nämligen kung Salomo. Han nämner sig inte själv vid namn, han kallar sig predikaren. Men ser man på ledtrådarna så ser man att det är kung Salomo som levde ungefär 1000 år före Kristus, på 900-talet före Kristus. Den mest visa kungen som Gud gav vishet, som skrev ordspråksboken och som också skrev predikaren. Och han har undersökt, vi går vidare till vers 10, så säger han att jag såg den möda som Gud gett människors barn att sträva med. Jag såg den möda, bekymret. Och här såg vi också tidigare i boken att kung Salomo hade gjort undersökningar av livet, av vishet, av arbetet, av glädje, njutningar. Salomo hade undersökt allt som fanns under solen. undersökte dem med all sin vishet, med alla sina resurser som kung, och kom fram till den plågsamma slutsatsen att allt är lönlöst. Det är förgängligt. Vi vinner ingenting av allt det arbete vi strävar och kämpar med. När allt kommer omkring så läggs vi till slut i graven. Och vi har inget kvar. Vi får inte med oss någonting från det här livet dit vi går. Vers 11 säger kung Salomo, predikaren, att allt har han gjort skönt i sin tid. Allt, Gud har gjort allt skönt i sin tid. Och det är också vad vi såg förra tillfället. Vi talade om Guds försyn, att det finns ett bestämt tillfälle för allt som sker under solen. Var sak har sin tid, allt som sker har sin bestämda tidpunkt, sitt bestämda tillfälle som Gud har bestämt och när det ska ske. Så det är det här som vi går vidare efter det här sammanhanget. Fortsätter han på samma tema, och i det här stycket så går Salomo in och fokuserar på bekymren. Han har talat om både gott och ont. Allt som sker har sin bestämda tid. Att leva, att födas, att dö, plantera, rycka upp. Men nu går han in och talar om bekymret. Bekymren, mödan, slitet. Det ska han tala om nu. Och vad han säger i detta stycke är att bekymmer är Guds goda och fullkomliga gåva. Att glädjas och frukta honom för. Så bekymmer är Guds goda och fullkomliga gåva som människan ska glädjas åt och frukta honom för. Glädjas i och frukta honom för. Ser vad texten säger är att Gud har gett bekymmer åt människan som är gott i dess bestämda tillfälle. Men hon kan ännu inte förstå hela Guds plan. Det som är gott i dem är att vara glada och göra det gott. Att äta och dricka och finna glädje i sitt slit. Det är en Guds gåva. Det som Gud gör består in i tidsåldern, består för evigt. Ingenting kan tilläggas, ingenting kan dras ifrån. Och detta har Gud bestämt för att man ska frukta honom. Nu är titeln till den här predikan är Guds eviga godhet mot människan. Guds eviga godhet till människan. Eller Gud handlar, Gud arbetar, Gud verkar för människans högsta varaktiga glädje i sin godhet. Och den här texten vill lära oss, den vill visa oss att vi ska förstå att vi inte förstår allt. Vi vet inte, förstår inte varför saker sker alltid. Men texten ska också visa, den vill också visa oss hur vi kan glädjas i Gud. Hur vi kan uppskatta honom, uppskatta det han gör. Hur vi kan ära honom, glädjas i Gud till hans ära. Så vi ser Guds gåvor till människan i den här texten. För det första så ser vi Guds gåva är möda, bekymmer och slit. Jag såg den möda som Gud har gett människors barn att sträva med. Eller bokstavligen, jag såg det bekymmer som Gud har gett människornas barn att bekymra sig med. Vi ser i vers 11 att Gud har lagt evigheten i människornas hjärtan. Han har gett evigheten, är också en gåva. Gud har gett evigheten i våra hjärtan. En känsla av det eviga. Det finns någonting mer än det som är här på jorden. Problemet är att vi förstår inte Guds verk från början till slut. Vi vet att det finns något evigt, men vi förstår inte början eller slutet. Evigheten har ingen början eller slut. Det Gud gör vet vi inte, för vi förstår inte det eviga. Och vi vet inte vad Gud har för syfte eller evig plan med vad som sker. Det här leder också till bekymmer. Att Gud lagt evigheten i människans hjärta leder till bekymret att inte förstå allting som sker. Vi ser människans begränsning. Människan har ingen egen makt. Hon tar bara emot från skaparen, från Gud. Allt hennes eget arbete tjänar till intet. Hon vinner ingenting med det. Men hon får från skaparen, Gud. Ser Guds fullkomlighet, både vers 9. Inte vers 9, någon annan vers. Skrivit fel. Vers 14. Det Gud gör består för evigt. Gud har gjort allt skönt i sin tid. Och det Gud gör består för evigt. Gud har all makt. Gud är den som allting kommer ifrån. Allt sker enligt Guds upplägg. Evigheten har han lagt i människornas hjärtan så att de inte ska förstå början eller slutet. Vi ser att bekymret är Guds gåva. Men det är inte bara där, utan vidare. Glädje och godhet är Guds gåva. Vers 12. Som säger i Svenska Folkbibelns översättning: jag insåg att det inte finns något bättre för dem än att vara glada och göra det goda så länge de lever. Nu ser man till hebreiska grundtexten, så står det egentligen: det finns inget gott i dem än att göra det goda och glädja sig så länge de lever. Vad är det då? Jo, tror att kung Salomo menar här att i bekymren finns det inget gott i sig själva, utom att i bekymren glädja sig och göra det goda så länge man lever. Att se gott i allt sitt slit, vers 12. Vers 13. När en människa äter och dricker och ser det goda i sin möda, då är det en Guds gåva. Så att se det goda i bekymret som Gud ger, och att också se det goda i det, det är en Guds gåva också. Gud ger oss arbete. Med arbetet kan vi köpa mat och dryck och glädja oss. Vi ska se längre fram vad Guds högsta gåva är. Men vi ser att allt Gud gör varar för evigt. De här gåvorna han ger har ett evigt värde. Det människan gör vinner hon inget evigt själv med. Det hon arbetar för och sliter för och kämpar för kommer att gå till spillo. Men det som Gud gör varar för evigt. de här gåvorna Gud ger till oss har ett evigt värde för oss. För det första så att de ska frukta. Vers 14. Till det allt som Gud gör består för evigt. Till det kan inget läggas. Från det kan inget dras. Så har Gud gjort för att man ska frukta honom. Människan ska glädjas i Gud under med bävan, som det står i Psaltaren 2:11. Gläd er med bävan. Att glädjas med, i Gud mitt under bekymren. Så vad textens undervisning eller lära är att Gud handlar, arbetar och verkar för människans högsta och varaktiga glädje. Vi ser att Gud gör saker i stycket. Vi ser att Gud ger till människan. Gud gör, Gud ger. Han ger bekymmer, han ger glädje, han ger evigheten, han ger för att vi ska frukta. Vers 14, allt Gud gör varar för evigt. Och det Gud gör är ett långsiktigt verk, ända från början till slutet. Vi ser detaljerna, men vi ser inte hela Guds verk från början till slutet. Vers 11. Och även det att inte se har Gud gett i människors hjärtan. Det Gud gör för oss, för vårt högsta varaktiga glädje, beskrivs som att han ger gåvor. Gåvorna är sköna i sin tid. Allt har Gud gjort skönt i sin tid, i sitt bestämda tillfälle. För det eviga goda. Människan vet inte alltid helheten. Men Gud har gjort allt skönt i sin tid. Även ett bekymmer, en svårighet, en enorm tråkighet, vad som helst. När det sker i sin bestämda tid, så har Gud gjort det skönt i sin tid. Det passar in på sin plats på tidslinjen, även om vi människor inte ser det. Det här är viktigt då det som till synes detaljer som sådana kan verka dåliga. Men i det långa loppet, i Guds eviga plan, är de goda. De verkar till Guds goda syfte. Exempel. En träplanka är ful. En spik är ful. Att hamra en träplanka ger obehagligt oljud. Det ser inte trevligt ut. Det ser våldsamt ut. Men till slut, efter tillräckligt många plankor, tillräckligt många spikar, så står det ett fint hus där. Vi ser på den enstaka plankan, spikarna, men vi ser inte det vackra huset som kommer att bli till slut. Eller en tavla som inte är färdigmålad. När en tavla är påbörjad så ser den inte så vacker ut. Det är några grå streck eller bruna klet, färgklet på en vit canvas. Ser inte så vackert ut. Men de här bruna strecken har sin plats på tavlan. Och till slut när man ser hela den vackra tavlan, porträttet, landskapet, så ser man att de här bruna strecken som man tyckte var fula, de har sin plats i denna vackra tavla. Så likadant är det med att Gud har gjort allt skönt i sin tid. Även om vi inte förstår allt från början till slut. Och allt Gud gör består för evigt. Allt Gud gör är fullkomligt, vers 14. Det består in i tidsåldern. Inne i Guds perfekt tajmade bestämmelse passar allting in. Varje bekymmer. Gud ger glädje. Att kunna glädjas åt även bekymren som en gåva. Och den här vetskapen att Gud har sin plan med allt som sker hjälper oss att förstå att kunna glädjas i det som sker och lita på honom. Det är omöjligt för människan i hennes kött, i hennes gudsfrånvända natur, som är självisk, som vill att allt bara ska gå bra och vara trevligt hela tiden. För henne är det omöjligt att kunna se det goda, att kunna glädjas i Gud. Så är det för alla människor. Det behövs att Gud ger den här gåvan. Det är en Guds gåva. När en människa kan äta och dricka och se det goda i sitt slit och i alla sina bekymmer. Gud, Guds gåva, är evig, evigt beständig. Gud verkar för det högsta, varaktiga, den varaktiga högsta glädjen och lyckan som är hos honom, som är i honom. Varje litet bekymmer, problem är temporärt, men den glädje Gud gör består för evigt. Det Gud gör består för evigt, vers 14. Och detta har Gud gjort för att man ska frukta honom. Vi hörde om gudsfruktan precis också. Gudsfruktan är någonting positivt. Kung Salomo skriver i Ordspråksboken att gudsfruktan är begynnelsen till vishet. Gudsfruktan handlar inte om att vara rädd för Gud. Det handlar om att vörda, respektera och ära Gud. När vi ser glädjen han ger, det evigt beständiga som han ger. När vi tänker på de eviga tingen, då fylls våra sinnen av vördnad, av fruktan. För vi förstår inte, det finns saker som är större än oss. Gud verkar för människans högsta varaktiga glädje, för att man ska frukta honom, för att han själv ska bli ärad. När vi gläds i honom så äras han som mest. Människans synd hindrar människan från att glädjas i honom. Hon är självisk. Allt hon gör befläckas. Hon kan själv inte åstadkomma det eviga. Men många människor vill göra någonting beständigt för sig själva. De tror på något sätt att den som har mest prylar när han dör vinner. Den som kanske lyckas uppfinna odödlighet någon gång genom vetenskapliga framsteg. Det är människor som fryser ner sig själva för att bevaras fram till den tid då någon sjukdom som de har kan botas Eller kanske fram till så att man hoppas att människan ska kunna besegra döden genom vetenskap eller kemi eller läkedom. Men texten talar om för oss att människan vinner ingenting med all sin möda där hon strävar, som hon sliter med. Människan har syndat. Hon gläds inte åt Guds goda gåvor. I grunden handlar Gud eller synd om brott mot Guds lag. Att ha ljugit, brutit de 10 budorden, stulit, missbrukat Guds namn. Man har varit avundsjuk på andra. Man har känt, man kanske inte har mördat någon, men man har känt hat mot någon i sitt hjärta. Gud som ser till hjärtat ser hat som mord. Men inte bara det, människan, som vi också hörde tidigare, att människan ser sig själv som sin egen gud, som sin egen lyckas smed, som den som är själv ska ge sig själv glädje, som själv ska försöka åstadkomma det beständiga. Och hon gläds inte åt Guds goda gåvor. När saker går fel så klagar hon istället på Gud. När saker går bra, då tackar hon inte Gud eller ger honom äran för det, även om allt gott kommer från honom. Men när bekymmer kommer, då får Gud skulden för det. Människan gläds inte i Gud, utan i annat, i sin avgudadyrkan. Men också den här synden har Gud gjort någonting. Trots att vi människor syndat och inte förtjänar ens att leva eller ta emot något mer gott från Gud, så har Gud gjort ännu mer för människans högsta varaktiga glädje. Gud sände sin son till världen. Han har gett oss gåvan av evigt liv genom Jesu verk på korset. Vi ser att det Gud gör varar för evigt och kan inte läggas till eller dras ifrån. Och i allra högsta grad så handlar detta om Jesu fullkomliga verk på korset. Jesu fullbordade verk på korset, då han dog i syndares ställe. Han tog straffet för vår synd. Det är inget som vi kan dra ifrån, inget vi kan lägga till. Allt är gjort av Gud själv när han blev människa och dog på korset och återuppstod. Det är detta som gör att vi i slutändan kan glädjas under bekymren. Jag ska läsa från Romarbrevet 5, som talar om det här. Romarbrevet 5, de första verserna i kapitlet. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, utan vi glädjer oss också mitt i våra lidanden, för vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fasthetens hopp. Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. För när tiden var inne medan vi ännu var maktlösa dog Kristus i de ogudaktiga ställen. Människan var maktlös att sona sin egen synd, att verka för sitt eget eviga liv. Men tack vare att Jesus dog i syndares ställe, i ogudaktiga ställe, så finns det hopp. Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet, den eviga härligheten som Gud har berett. Och inte bara det, vi gläder oss mitt i våra lidanden. Det är det här, precis vad denna text talar om i predikaren. Att glädjas i bekymmer så som lidande, i slit, i allt. Så i slutändan finner vi den ultimata glädjen i Guds fullkomliga verk för oss. Vi kan inte göra oss någonting för att ge oss själva beständig eller varaktig lycka eller evigt liv. Nu varnar också Romarbrevet, Bibeln, om de som står emot Guds godhet. Han talar tidigare i Romarbrevet om: föraktar du hans godhet och mildhet och tålamod, och förstår du inte att Guds godhet ska föra dig till omvändelse? Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, då Guds rättfärdiga dom ska uppenbaras. Gud visar godhet mot alla människor. Frågan är om det leder människan till att fortsätta förakta, stå emot hans godhet, eller leder det till fruktan för Gud och omvändelse till honom. Guds godhet visades, Guds kärlek visades i att han sände sin son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Men varningen är att den som inte lyder sonen ska inte se livet. Den som tror på sonen Jesus har evigt liv. Men den som inte lyder sonen genom att omvända och ångra sina synder och förtrösta på honom ska inte se livet, utan Guds vrede vilar över honom. Gud är en god och perfekt och god domare. Och det är ett stort problem för människan, för att vi människor har gjort det onda. Vi är onda. Vi har inte ärat och tackat Gud för livet, för allt han ger oss. Vi har brutit mot hans bud och befallningar dagar i ända. Och Gud som är perfekt och evigt och beständigt god står emot det onda. Han har gett en väg till frälsning, men han kommer till slut. För de som inte gör bättring och vänder om kommer han till slut att döma i perfekt godhet och rättvisa. Och när den domen väl har fallit, då är det som den här texten också säger, att det Gud gör består för evigt. Den här domen, när den väl har fallit, så består den och står fast för evigt. Och då är man borta. Då far man iväg in i elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. In till sjön av eld och svavel, där de som är onda, som stått emot Guds godhet, ska plågas i evigheternas evighet. Men trots allt detta så finns det just nu chans. Då Jesus tog straffet i vårt ställe, i syndares ställe. Guds kärlek var så stor att han sände sin son att dö i syndares ställe. Att ta det här straffet som skulle kosta oss evigheter av evigheter. Det här tog Jesus på den stunden på korset. Därför att det han gör består för evigt. Han är själv evig. Och det han gör är fullkomligt. Och han sa på korset: det är fullbordat. Han har säkrat frälsningen för alla de som vänder om och förtröstar på honom. På att det är han och inte vi. På att det är han och inte du som gör, som har gjort det. Att det är han själv som gör det beständiga, som tar bort våran synd, som ger oss evigt liv. Det är han och inte vi som gör det. Den här texten ska leda oss till att glädja oss med bävan. Vi behöver, precis som Salomo, se i vers 10 och att glädja oss med bävan, som det står i psalm 2:11. Likt Salomo behöver vi se, vers 10, se. Den möda Gud gett människors barn. Att se att det inte finns något bättre än att vara glada och göra det goda så länge vi lever. Att se att allt som Gud gör består för evigt. Vi behöver, precis som Salomo, se och slutet av vers 14, frukta för hans ansikte. Denna tidsålder vi lever i fruktar inte Gud. Den är oreligiös, sekulär, ateistisk, icke-gudfruktig, jordiskt inriktad. Man strävar förgäves men struntar i Gud. Man försöker undvika arbete, försöker undvika bekymmer på många olika sätt. Det är otacksam mot Gud, syndig, spjärnar emot Guds goda gåvor, försöker göra sådant som redan gjorts, kan inte göra något beständigt som Gud gör. Våra medmänniskor i världen är i behov av detta glada budskap, evangeliet, evighetsperspektivet. Församlingen över världen, alla kristna, den stora globala församlingen, dras lätt in i det sekulära synsättet. Att försöka följa världens olika metoder, strävanden, försöka bygga rike på jorden, försöka bygga vackra kyrkobyggnader, locka in besökare med alla möjliga knep och knop. Behöver lära oss av texten att vi vinner inget med den möda vi strävar med här på jorden. Vi kan inte göra något beständigt. Det är bara Gud som kan göra det. Gud verkar i församlingen. I varje enskild församling, på varje ort, verkar Gud. Och varje församling ska verka och arbeta enligt hans ord för det som varar för evigt. Och arbeta för hans eviga rike. Gud verkar i församlingen för att hans goda vilja ska ske. Du som är kristen, vila i det att du inte vet allt och du inte kan allt. Vila i den vetskapen. Fastna inte i grubblerier. Du kan inte se Guds verk från början till slut. Fastna inte i grubblerier eller i bitterhet över saker som sker. Jag vill uppmuntra er att förtrösta på Herren, på Gud i allt. Även om ni inte förstår allt, förtrösta på honom. Vad vinner människan? Paulus i Filipperbrevet 3:7 till 8 sa att det som jag såg som vinst, det räknar jag nu som förlust. För jag har funnit något mycket högre. Jag har blivit gripen av Kristus. Räkna allt som förlust för att vinna det som är där uppe. Kristus. Förtrösta på Guds godhet. Förtrösta på att Gud har gjort allt skönt i sitt bestämda tillfälle. Till din eviga lycka. Hur är det med dig? Har du något bekymmer? Förtrösta på att Gud har gjort detta skönt i sitt bestämda tillfälle. Att Gud gör allting, får allting att samverka till det bästa för de som älskar honom. För din eviga lycka. Är du glad? Är du glad i rätt saker? Vi kristna lever i tro utan att se. Vi behöver vänta tålmodigt. Vi har evigheten nedlagd i oss men vet inte. Vi behöver vänta tålmodigt och leva i tro utan att se. Jag ska läsa ett par bibelställen. Först första Korinthierbrevet 2:9. Där säger det att vi inte vet vad som väntar oss kristna. Vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berett åt dem som älskar honom. Vi lever i tro utan att se. Vi vet inte. Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Vad har då Gud berett åt oss? Vi ser i första Johannes brevet. Vad är den härlighet och lycka som Gud har berett åt oss? Första Johannesbrevet 3:2. Vi är Guds barn och vad vi ska bli är ännu inte uppenbarat. Men när vi får se honom, då ska vi bli lika honom. En dag ska vi se honom, Jesus, öga mot öga och bli lika honom. Det är den högsta lyckan som finns för de kristna. Att se Jesus och bli lika honom. Att få avbilden återställd som försvann i syndafallet. Eller som förstördes i syndafallet. Att bli lik Jesus. Det här är det allra bästa och högsta. Att se honom och bli lik honom. Som också jag sa tidigare att Paulus säger. Han lämnar allt bakom sig. Han räknar det som en gång var till vinst för honom. Det räknar han som förlust för att vinna det som är överskridande bäst. Att bli lik honom. Han jagar mot målet att vinna Kristus och att bli lik honom genom en död som hans, genom en uppståndelse som hans. Och så är det i varje bekymmer och problem som Romarbrevet 8 säger. Allt samverkar till det bästa för att i slutändan formas till hans avbild. Och även i det här tålamodet som vi behöver här i livet så är Jesus en förebild för oss. Hebreerbrevet 12. Hebreerbrevet 12 och 1-2. Låt oss löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Låt oss lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och tappar modet. Så även i det här bekymret. Bekymren som Gud ger. Mödan. Sorgerna. För att få uthållighet att härda ut. Och ha glädje i det. Så ska vi se på Jesus. Och göra som honom. Han hade korset, det ultimata, högsta lidandet framför sig som han genomled med tanke på den glädje som var framför honom. Kan ni se de olika dimensionerna för att nå Kristus likhet, den högsta glädjen, så kan vi redan nu ha Jesus som vårt exempel och växa i Jesus likhet under bekymren här på jorden. Och på det sättet få ha glädje under bekymren. För att vi vet att de leder i slutändan till likhet med Jesus. Och även redan i nuet hjälper oss att vara, öva på att vara lika Jesus och uthärda allting. Vi ska bli fullkomligt lika Jesus senare, men kan redan nu öva på det. Vi vet att de som är förlorade är själiska och tar inte emot Guds goda gåvor. Det behöver tas, förstås, på andligt sätt. Alla behöver nåden från Gud att omvända sig och finna glädjen. Och så var det för oss alla. Vi gjorde ingenting bättre än någon. Vi fick nåd från Gud att kunna omvända oss och finna glädjen. Människor som är skeptiskt inställda till Bibeln, ateister eller annat, ogillar sanningen att Gud ger oss bekymren, det som den här texten talar om. De hatar livet, precis som Sodom också sa att han kom att hata livet. De hatar Gud. De behöver Guds gåva av nåd och kan också få det. Andra religioner och avgudadyrkare behöver förstå också att inga religiösa gärningar kan rädda oss. Inget av det vi gör kan lägga till vad Gud redan har gjort. Det är endast Guds handling i evangeliet som kan rädda människan. När Gud sände sin son att dö och återuppstå. Vi behöver inse våran synd. Och nu vill jag till er, om det är någon här som inte tror, som inte har omvänt sig, som inte har ödmjukat sig och sett sin ofullkomlighet, så vill jag vädja till er nu. Se er ofullkomlighet, ödmjuka er inför Gud. Vänd om till honom. Ta emot hans gåva, hans fullkomliga gåva av evigt liv. Försök inte att sträva själv när du inte kan vinna någonting av det. Det enda som Gud, det enda som är beständigt är det som Gud har gjort för oss i Jesus. Och det är det som gör att vi som är kristna kan glädjas under all möda. Ska jag runda av med att säga vad jag redan sagt. Människan vinner ingenting. Har ingenting över efter all sin möda på jorden. Hon är ofullkomlig och syndig. Det som Gud gör och de gåvor han i sin godhet ger till människorna är fullkomliga och leder dem till glädje både i detta liv och i nästa. Om de fruktar honom gudfruktigt, accepterar och underordnar sig och litar på honom och att allt han ger är gott och att det tjänar till det eviga goda. Om de omvänder sig och tror på Jesus, Guds högsta gåva till oss. Hans fullbordade verk på korset är beständigt. Och därför kan vi glädja oss även under bekymren på denna jord. Då det verkar till vårt eviga bästa att bli lika Kristus. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Herre, vi gläder oss. Vi tackar dig och gläder oss åt att du skapat oss. Att du gett oss allt. Du har gett oss livet och allting. Herre, vi tackar dig att du har gett möjlighet att kunna vara glada och göra det goda under bekymmer. Att kunna äta och dricka och se det goda i vår möda. Vi tackar dig för den gåvan, Herre. Vi tackar dig att det som du gör består för evigt. Att du har gjort detta för att vi ska frukta dig. Gud, vi bekänner att vi inte ser alltid gott. Vi gläds inte alltid i dig. Vi har inte den fullkomliga likheten med Kristus att vi kan glädjas, tacka dig i allting. Vi bekänner detta för dig, Herre. Och vi ber dig, som det står här i ditt ord, att detta är en Guds gåva. Att kunna glädjas, se det goda i vår möda. Herre, om detta är en gåva från dig så behöver vi den. Och vi ber dig att ge dig den, ge oss den gåvan. Och Herre, att vi ger en rätt fruktan och glädje i dig. För att du ska bli ärad genom allting. i evighet. Amen.